Då ska vi se om jag hörs. Bra. Hej på er. Fint att ni har hittat hit. Jag heter Daniel Molin. Jag är 25 år gammal och jag studerar för närvarande till pastor på Akademi för ledarskap och teologi. Jag håller på att avsluta mitt tredje år av fyra. Så om ett år är jag utbildad pastor. Så just nu håller jag på att åka runt till lite olika kyrkor där jag får möjlighet att predika. Och idag har jag alltså fått förtroendet och förmånen att besöka er och predika för er om dagens tema som handlar om bön. Och bönen är ju något som Gud har kallat oss till att göra. Det är något som till och med fått som gåva att få möjligheten att göra, att ha ett ständigt samtal med Gud. Och jag skulle vilja påminna oss om idag om det djupet som bönen verkligen innebär för oss i våra liv och våran vandring med Jesus. Att det inte bara är något som handlar om att det hänger på oss att leverera eller prestera de rätta orden i vår bön, utan att det handlar om relationen till Gud. Handlar inte främst om vad vi kan åstadkomma genom bönen, utan om vem det är vi får komma till och sträcka oss till. Det handlar om att våga fortsätta be även när vi stöter på motgångar. Och även när vi inte upplever Guds direkta gensvar på det vi ber om. Det handlar om att låta bön få bli en livslång vana som ständigt låter oss bli formade till att bli mer lika vår skapare. Och som vill bära oss genom livets med- och motgångar. Och jag vet inte hur ditt böneliv ser ut just nu. Kanske har du under många år hunnit bygga upp en vana av att be regelbundet. Kanske till och med tar en tid varje dag där du sitter ner och ber. Kanske är det något som du tycker är väldigt svårt just nu. Du kanske upplever livets vardagsstress där timmarna är svårt att få ihop. Och ja, men det är verkligen svårt att bara aktivt ta den här tiden att söka Gud när allt annat tränger sig på i livet. Och vi lever ju också idag i en tid som präglas av ett väldigt högt tempo i vardagen. Vi har teknik som ständigt utvecklas för att försöka göra våra liv mer effektiva och enkla. Som vill få saker att lösa sig med några enkla steg. Det kan handla om allt ifrån praktiska lösningar som gör vardagen lättare. Eller kanske andra saker som vill hjälpa oss och nå den tillfredsställelse vi söker på kortast möjliga tid. Vi lever ju också i en tid av ökad oro för vår värld och vår framtid. En ökad känsla av hopplöshet och oro över vart vår värld är på väg just nu. Och sådana upplevelser av tillvaron tror jag är något som kan sätta spår i våra andliga liv också. När det handlar om att be. Att vi kanske omedvetet sätter krav på snabbhet och mätbarhet i vår tro. Och vår bön. Vi är en längtan efter att vår bön ska få ge omedelbara svar och resultat. Och att Gud ska svara snabbt och tydligt, helst på ett sätt som vi själva förväntar oss eller vill att han ska göra. Men när bön inte fungerar på det sättet som vi vill, när vi fastnar i att orden som vi ber känns tomma, kanske känslan som vi längtar efter uteblir, tystnaden blir lång och svaren dröjer, då är det något som skaver inom oss. Det kanske till och med väcker tvivel i oss som får oss sen att det här kanske inte fungerar. Är det mina ord som inte är tillräckliga? Ber jag inte på rätt sätt? Och det är sådana frågor som kan väcka oro, men som samtidigt är så mänskliga, tror jag, som vi upplever gång på gång. Men det är också en känsla som visar på att vi längtar efter det som är verkligt. Och just därför vill jag tror jag att vi behöver bli påminna om att bön inte i första hand är en teknik som handlar om att få saker och ting att hända, utan att det är en väg in i relation med Gud, våran skapare. Att bönen är en plats där vi får vara och lyssna på Gud, hoppas på honom och lita på honom. En väg av förtröstan på honom. En gensvar på Guds inbjudan till gemenskap. Det är inte en kamp att sträva efter Guds uppmärksamhet. Det är inte vår prestation som avgör värdet i bönen heller. Utan det hänger på Gud som vi vänder oss till. En Gud som ser i det fördolda. Som vet vad vi behöver långt innan vi själva har bett om det. Som vi hörde i inledningsorden så säger Gud så här att han vet vilka tankar han har för oss. Det är fridens tankar och inte ofärdens. För att ge en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker av hela ert hjärta. Som vi hörde, det finns ju förstås jättemånga bibelord man skulle kunna prata om som handlar om bön. Men jag har valt ut 3 stycken idag. Som på olika sätt talar om vår erfarenhet av Gud. Både vår längtan, vår otillräcklighet och Guds trofasthet. Jag tänkte börja med att ta oss till bergspredikan i Matteus evangeliets 6:e kapitel. Där han börjar tala om bönen. På det här sättet från vers 5. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. När ni ber, gå in i er kammare, stäng dörren och be till er far som är i det fördolda. Då ska er far som ser i det fördolda belöna er. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Här riktar Jesus inledningsvis in sig till dem som verkar förvänta sig att bön behöver vara något som är synligt och imponerande. De ska imponeras för dem. Fina ordens skull. Och han betonar här att det inte handlar om hur det ser ut utåt. Handlar inte om hur många ord du använder eller vilka ord du använder. Om det är vackra formuleringar eller att du verkar from till det yttre utifrån orden du använder. Utan det handlar om något mycket mer djupare och mer personligt än så. Att få be i stillhet i det fördolda är något särskilt innerligt och befriande. För Gud hör dig i det fördolda där ingen annan kan se dig. Han söker inte dina färdigheter utan han söker ditt hjärta. Där du inte behöver visa upp någonting särskilt utan där får du komma precis som den du är. Oftast tror jag det är just där i stillheten som inte har någon prestation till sig som vi får den här djupare erfarenheten av vem Gud är. Och sen efter de här orden så lär han oss den här fader vårbönen som vi bett om i genom kyrkans historia som inleds med vår fader du som är i himlen. Och den bön som det börjar ju inte med det vi vill be om eller det vi vill ha sagt, utan det börjar med att handla om vem det är vi talar med, att åkalla vår fader. Det ytterligare betonar att en relation bönen handlar om, inte att vi ska be om saker och nödvändigtvis i första hand. Men när vi får vända oss till Gud så får vi göra det som ett barn vänder sig till sin far. inte i rädsla utan i förtroende. Och vi märker också att i bönen som Jesus lär oss så får vi både ära Gud och be för våra behov. Vi ber både om att låt ditt rike komma och också ge oss idag det bröd vi behöver. I bönen får vi både be om förlåtelse, om beskydd och om vägledning. Allt det som hör livet till ryms i den här bönen. Och den ger oss ett språk för tillit till Gud och för vardagens behov och för vår gemenskap med Gud. Den bön som formar våra hjärtan efter Guds vilja och påminner oss om att vi inte står ensamma. Och vi får ju be även när vi är trötta eller förvirrade eller glada eller ledsna. Han är inte känslig för våra växlande känslor som vi upplever i livet. Men han står kvar och han lyssnar och längtar efter våran röst. Den bön som vi får stämma in i som sagt har burit kyrkan i genom sekler. En bön som är större än våra egna ord som ändå rymmer hela vårt liv. Den andra texten jag ville läsa för er hittar vi i Lukas evangeliet kapitel 11. Här berättar Jesus en liknelse som vill uppmuntra oss till att be uthålligt. Och det är en berättelse om en man som mitt i natten knackar på sin väns dörr för att få be om bröd. Jag tänkte läsa den för er från vers 5 och framåt. Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: kära vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och gör inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inne: stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner. För den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Jesus uppmanar oss som sagt att vara uthålliga i bönen. Att inte ge upp. Det är inte för att Gud är motvillig till att inte svara direkt, utan för att han är god. Han vill ge oss något bättre än vad vi själva kan tänka ut. Han vill ge av sig själv sin ande. Och bönens yttersta gåva är, tänker jag, närheten till Gud själv. Och det finns också en viktig insikt här att när vi ber uthålligt, så formas vi på insidan. Bönen förändrar inte bara våra omständigheter, utan den förändrar oss som människor. Och när vi kommer till Gud med samma sak gång på gång, kanske i sorg eller kanske i längtan, då öppnar vi vårt hjärta för honom. Då lär vi oss tålamod och vi lär oss vad som verkligen är viktigt. Vi lär oss att hans tid inte alltid är vår tid. Vi blir mer känsliga för hans närvaro. Och vi får komma till en plats där vi tränas i förtrösten på honom. Och tålamod i att våga lyssna på hans röst. Kanske märker till och med tiden när vi ber att vi börjar be med andra motiv än vad vi gjorde tidigare. kanske börja be för något som vi tror är det allra viktigaste, men under tidens gång märker vi att Gud vill göra något ännu djupare i oss när vi ber. Upptäcker att bönens syfte inte bara är att få någonting från honom, utan att bli någon annan. En människa som lever i gemenskap för Gud. Och uthållig bön handlar också om att våga fortsätta be även när livet är motigt. När vi inte längre känner oss inspirerade. När svaren uteblir eller när livet krisar på olika sätt. Och det är just där som bönen får visa sin stora kraft. Den djupaste kraften. Inte som ett sätt att undvika lidandet. Utan som en väg genom lidandet. Och varje gång vi vänder oss till Gud så låter vi hans nåd forma oss ytterligare. Och det är så vi blir till människor som speglar Guds tålamod och hans uthållighet och kärlek. Och den sista texten som jag vill läsa för er idag kommer i Romarbrevet 8. Här möter vi en tröstande och förunderlig sanning om bönen, att vi inte är ensamma i bönen. Då skriver Paulus så här från vers 24 och framåt. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Ja, hur många gånger har du själv suttit i bön utan ord? Hur ofta har du känt dig tom på insidan, kanske för trött för att formulera rätt tankar? För förvirrad över vad det är du tänkte säga? Kanske har försökt be ibland och ändå fastnat efter några meningar och inte kommit vidare. Kanske suttit tyst och känt dig misslyckad. Då är det här orden en väldigt stor tröst för oss, att vi är inte ensamma när vi ber. För Guds egen ande bor i dig. Och han ber i dig och för dig. Med suckar, djup och närhet. Anden är din tröstare. Din hjälpare som bär dig när du inte orkar bära dig själv. Det betyder att bön inte är beroende av att du har rätta orden eller de rätta känslorna. Utan det vilar i en djupare verklighet än så, att Gud själv ber för dig och i dig. Och när vi inte vet hur vi ska be, när orden tar slut, så talar anden och ber för oss. Talar till anden i kärlek och förståelse. Det betyder att även våra tystaste böner och våra mest tveksamma suckar som vi bär på ibland, våra halvformulerade tankar, det är det som fångas upp av Guds ande och det som bärs fram inför Gud. Vi är aldrig övergivna i bönen eller utelämnade efter vår egen förmåga. Anden bor i oss och hjälper oss. Det är också en verklighet som för mig personligen och kanske för dig också ger modet att fortsätta be även när du inte orkar längre. Eller när du inte vet hur du ska göra. Och längre fram i samma kapitel i Romarbrevet 8 så säger Paulus att Kristus själv också vädjar för oss. Han som sitter på Guds högra sida. Ser vi att hela treenigheten är enade i kampen om dig och ditt liv. Du är aldrig ensam. Jag ska börja gå in för landning för den här predikan. Vi har talat idag om bönen som är en gåva till oss. Något som, det är ingenting som vill lägga på sig en ny börda att vi ska prestera eller be vissa timmar om dagen, utan det är en plats där vi kan få finna vila och ha en dialog med vår skapare. Där vi får be och komma precis som vi är med all den glädje och sorg och smärta eller svaghet som vi bär på. Och bönen är också något vi får växa i. Inte något vi måste bemästra direkt och ha de rätta kunskaperna om hur man gör direkt, utan det är något vi får växa i och det är något som vi uppmanas till att fortsätta göra. Även när det känns meningslöst och tomt eller trögt i vår bön, så kan vi alltid förlita oss på att Gud hör även den minsta suck som vi bär på eller som vi kan komma med. I bönen så är vi aldrig ensamma. Jag ber tillsammans. Tack Jesus för att du sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Tack för att vi får komma precis som vi är inför dig. Både glädje och sorg och smärta som vi bär på, Herre. Tack för att din ande bor i oss och att du vill ge av din frid till oss. Tack för den gåvan som vi har, att vi får be till dig om allt som vi önskar och hoppas om. Tack för att du omsluter oss i vår bön och att du hör allt från de högsta skriken till de tystaste suckarna. Ber vi om i ditt namn. Amen. Ska vi sjunga en psalm tillsammans? Vi sjunger psalm 214b. Lär mig att bedja av hjärtat.